Fint att få vara här i Brokyrkan igen. Vi har ju vid mina besök här bestämt att vi ska landa i Filipperbrevet vid fyra tillfällen. Och idag skulle jag vilja läsa en text ifrån kapitel 2. Du som är en ganska van bibelläsare kommer att känna igen dig. Det här är en klassisk text ifrån Filipperbrevet och jag läser ifrån vers 4 där det står så här. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt ett sinnelag råda hos er, som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. Forskare funderar fortfarande lite grann på vad det här är för sorts text. Paulus skriver ju, men det verkar också som att han citerar en hymn eller kanske en dikt som redan finns formulerad. Kanske har han formulerat den själv, kanske har någon annan gjort det. Men det är som att han liksom faller in i ett lite annan rytm i sin text här, som om de känner igen den här texten sen förut. Men det som är noterbart är att teologin om vem Jesus är så kärnfullt uttryckt redan någon gång runt år 60 efter Kristus, alltså 30 år efter händelserna vid påsken i Jerusalem. Så sjunger man och man ber och man citerar de här sakerna, och det rör sig runt i den liksom då utbredda kristna kyrkan. Ett av de mest centrala begreppen i kristen tro, det är ordet inkarnation. Det har sitt ursprung i den här fantastiska Johannesprologen, inledningen av Johannesevangeliet, där aposteln Johannes beskriver vem det är som har kommit hit. Och han säger, i begynnelsen var ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Jag tror att du känner igen det där, va? Dels från Johannes evangeliet men också från en annan text i Gamla testamentet. Det är som en blinkning till skapelseberättelsen det här. Och det är som att Johannes antyder att här börjar den nya skapelsen. Här börjar i någon mening världshistorien om. Allt börjar om i och med Jesu intåg i världen. Och så småningom i den där texten i Johannes 1 kommer de berömda orden. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och egentligen, du som har läst gammal översättning, du minns att det stod ordet blev kött. Ordet blev karne. Det är därifrån vi har fått inkarnation. Karne betyder kött, ni vet, chili, con, ni fattar. Så funkar det. Och Gud har alltså fått en kropp. Gud som är osynlig, Gud som bor i ett ljus dit ingen kan nå, har kommit till världen och fått en kropp. Och det är det Paulus försöker beskriva i den här Filipperbrevstexten också, va? Han som ägde Guds gestalt blev som en av oss. Det är enastående märkvärdigt. Prästen Anders Pilts, han har skrivit väldigt mycket fint. Han har bland annat skrivit en bok som heter Se människan. Och där säger han så här: ordet, visheten, arkitekten som assisterar Gud i skapelsen och som genomtränger allt har blivit kött. Det är identiskt med byggnadsarbetaren Jesus från Nazaret. Vad det inte var eller tycktes kunna bli, det har det blivit. Det eviga blev sårbart, dödligt. Detta ord som ska döma jorden när summan en gång räknas ner har blivit ett skrikande spädbarn. Och i Filipperbrevet har vi då några få meningar där hela det här mysteriet liksom kärnfullt beskrivs. Han ägde Guds gestalt. Inte bara under en viss period, utan han har alltid gjort det. Sonen Jesus är Guds gestalt från evighet. Och barnet i krubban, det är Guds besök i världen. Barnet i krubban är skaparen själv som har trätt in i sin egen skapelse. Vi som har varit i kyrkan länge, vi hör de här grejerna och tänker, kommer något nytt. Men det är otroligt anmärkningsvärt att detta har hänt. Tänk dig att någon målar en gigantisk tavla, en mästare, Caravaggio, målar en jättetavla. Och så kröner han hela den här målarprocessen med att själv kliva in i tavlan och bli en del av den. Det är vad som händer när Gud blir människa. Den oskapade blir en del av sin skapelse. Den evige kliver in i tiden. Det är ofattbart märkvärdigt. Jesus äger Guds gestalt. Det verkar betyda att sonen och fadern står varann så nära att Jesus också är av evighet. Han är inte skapad. Han har ingen början. Han har inget slut. Och denne Jesus, påstår Paulus nu då, antar en tjänares gestalt. Han som är jämlik med Gud gör sig jämlik med oss. Han som är jämlik med Gud blir jämlik med oss. Han delar all vår mänsklighet. Han ställer sig i bredd med den kämpande människan. När människor säger att men Gud kan ju inte veta hur tufft det är att vara människa, så är faktiskt Nya testamentets budskap, jo, han kan det. För han har provat det. Han är den enda guden som har gått i dina skor. Och så säger texten här att han avstår från allt i vers 7. Egentligen står det att han tömmer sig på allt. Det betyder inte att han utplånar sig själv, utan Paulus använder ett ord som betyder att man gör någonting till intet. Jesus är alltid jämlik med fadern, men han väljer att avstå jämlikheten, att anta en tjänares gestalt och bli som en av oss. Han avstår, han antar och han blir. Han liksom träder in i mänsklighetens villkor och fighter. I en grekisk kultur där Filipperbrev, där Filipperna lever, är ju det här helt obegripligt och faktiskt också löjeväckande. Gudarna i en grekisk språkbruk går under samlingsnamnet de odödliga. Så kallar man gudarna. Det är de odödliga. Ett bestämt krav på en gud är därför att vederbörande inte kan dö. Gudarna lever i en grekisk begreppsvärld obekymrade om de dödligas öden. Och det är fullständigt absurt för grekerna att tänka sig att Gud blir dödlig. Ni vet när Paulus på ett annat ställe i första Korinthierbrevet pratar om hur absurd det här, den här nyheten om Jesus på ett kors är, så säger han att det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Det är stötande för judarna därför att i Gamla testamentet läser de, förbannad är den som hängs upp på ett kors. Hur kan Gud välja en sån väg? En förbannelsens väg. Och för grekerna då, så är det ofattbart. Därför att det är så Det ligger i hela sakens natur att en gud är odödlig, annars är han väl ingen gud. Och Paulus förkunnar en gud som har dött på ett kors. I antiken så är bilden av en mäktig, hjältemodig ledare inte så sällan kopplad till berättelsen om Alexander den store. Han lever cirka 300 år före Kristus. Och när han är 20 år, Alexander, då efterträder han sin pappa som Makedoniens kung. Han lägger snabbt hela Grekland under sig för att sedan ge sig på uppgiften att erövra hela världen. Ni hör, ingenting är nytt. Maktens män, de har alltid hållit på så här. När Alexander dog, cirka 33 år gammal, då har han lyckats så väl med den uppgiften att han kallas för gudomlig. Då ska man säga att det faktiskt sker på hans eget förslag. Han tycker att det är ganska lämpligt att han gudomlig görs. Återigen är det inget nytt under solen, eller hur? Det är den här bilden som Filipperna har av ett starkt, heroiskt ledarskap. Men när Gud landstiger på jorden och i världen så sker det i svaghet, i identifikation. Ser du de här två 30-åringarna jämte varandra? Alexander, gudomlig jord, härskar över hela världen. Och Jesus från Nazaret, korsfäst, ensam och förnedrad. Det är lite uppförsbacke och predikare där i den grekiska världen. Men vad spelar då det här för roll? Vi vet att Gud räddar världen. Men hur han räddar världen är väl ändå inte särskilt intressant. Det viktigaste är väl ändå att det har hänt. Nej, om vi vill lära känna honom, om vi vill begripa vad inkarnationen, vad Guds liksom handlande i världen, hur det funkar och vad det har att berätta om vem Gud är, vilka vi är, hur han ser på våra liv, hur han ser på världen, hur han ser på svaghet, hur han ser på mänskliga begränsningar. Då är det faktiskt ganska avgörande hur det här ägde rum. Det finns en amerikansk pastor och författare som heter Greg Boyd. Han säger så här, det här är ett av mina favoritcitat. Han säger, när Gud spänner sin allsmäktiga muskel, då ser det inte ut som Rambo eller Terminator. Det ser ut som Golgata. För dig som bara kände Rambo och Terminator flög så här. Det är för att jag är gammal. Titta, snart druttar jag på dem. Precis. Är ni med? När Gud visar sin makt så gör han det baklänges. Han gör inte det genom att spänna musklerna som alla andra härskare i hela historien, utan han gör det genom att tömma sig. Han går åt andra hållet. Han är inte som de tröttsamma, testosteronstinna härskarna som reser statyer över sig själva. Han gör det på ett annat vis. Att Gud räddar världen kan vi ta in. Men hur Gud räddar världen är absurt på många sätt. Jesu inträde i världen är ingen sockersöt historia om en bebis. Utan den tydligaste och den djupaste beskrivningen av hur Gud når den bortvända människan genom tjänande. Han älskar människan tillbaka till sig själv. Han hotar henne inte. Han tvingar henne inte. Han skrämmer henne inte. Utan han älskar henne tillbaka till sig själv. Han gör sig delaktig i all vår mänsklighet. Och som någon har sagt, han ikläder sig sin egen skapelses mantel. Det är tjusigt, va? Han liksom klär på sig sin egen skapelse och går in i den och blir en människa. Han är ett med Faderns majestät och härlighet. Och så blir han ett med mänsklighetens villkor. Inte för att dölja Gud, utan för att uppenbara honom. Gud gömmer sig inte när Jesus korsfästs. Han har aldrig varit så tydlig som då. Det är den han är. Det är sån han innerst inne är. Låt oss bläddra till Hebreerbrevets 4:e kapitel. Där säger Hebreerbrevets författare så här. Från vers 14. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Här säger Hebreerbrevets okände författare att Gud har genom Jesus Kristus klivit i våra skor. Han vet vad det är att vara människa. Han är inte oförmögen att känna med oss, utan han har prövats på alla sätt och varit som vi. Med den alldeles avgörande skillnaden att han är utan synd. Vi kan träda fram och be om hjälp för att Gud i himlen vet vad det är att vara människa. Det är enastående märkvärdigt. Det är så mycket som avgörs här i att någon kan förstå. Under ett antal år var vårt liv, det är annorlunda idag, men det var tämligen sprucket. Ganska oroligt, bitvis mycket smärtsamt. Många här inne kan översätta det till sin egen livsberättelse. Där drömmarna spricker eller framtiden är ytterst, ytterst osäker. Och man undrar om alla kommer att överleva. Kanske du har varit med om att alla faktiskt inte gjorde det. För mig var en period av oro på liv och död. Jag kan se tillbaka på det och se att jag jagar inte efter en lösning på det i mitt liv som var mest svårnavigerat. Det var inte det som var jag behövde. Jag behövde identifikation. Vem förstår? Eller vem kan sluta upp vid min sida nu utan att jag behöver förklara mig? Vem kan jag tala med som på djupet fattar vad vi är med om? Det är det som är grejen med inkarnationen. Du som lever med sorg nu, eller med oro, med dåliga besked av olika slag, arbetslöshet, sjukdom, förluster, spruckna relationer. Och vad jag önskar att jag skulle kunna liksom måla det för dig, hur Gud inte sitter på distans och betraktar dig i det. Han kommer alldeles nära i Jesus Kristus med den tunnaste av hud. Och han känner med dig, han lider med dig, han sörjer med dig, han hoppas med dig. Och han ryggar inte för din skörhet. Han har gjort sig delaktig i våra liv. Han kommer nära, han blir som en av oss, han delar all vår mänsklighet. Och han har på djupet gjort sig delaktig i våra liv. Det där nedstigandet, det slutar på ett romerskt kors. Och den tidiga kristna traditionen är överens om det här sambandet mellan inkarnationen och korset. Gud blir faktiskt människa för att dö. Och korset kastar sin skugga över det här stallet och den lilla familjen. Och det uppdrag Jesus har fått är från början bestämt. att sluta i brutalitet och djupaste utgivande. Jesus kröns, men det sker inte på någon tjusig tron med röd sammet och juveler, utan på ett kors mellan två kriminella. Skaparens tron blir ett hedniskt avrättningsredskap. Där kröns han. Jesus pratar om sig själv på det sättet. Jag ska upphöjas och denna världens första och härskare ska kastas ut. Och så upphöjs han på det där korset. Där sker hans upphöjelse. Jesu liv präglas av ett nedstigande. Han börjar sin tjänst vid Jordan där han döps av Johannes. Det är jordens lägsta punkt. Och sen är det som att hela hans liv går neråt från den punkten. Det är det anmärkningsvärda. Han utlämnar sig, han utblottar sig, han tömmer sig, sa Paulus i den här texten. Så vad är det då Paulus vill säga till oss i Filipperbrevet 2? Ja, men dels har det, tror jag, med det här att göra. Låt oss liksom titta på Jesus och förstå att vi inte är ensamma. Han har delat allt det som du lever med, allt det som du lever i. Och han är inte rädd för det. Men texten handlar djupast om relationer. Sätt andra högre än er själva, stod det i den här texten, va? Var fria från självhävdelse. Var ödmjuka. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Lyssna nu. Jesus är inte ödmjuk för att vi ska slippa vara det. Ibland har vi målat Jesu död bara som ställföreträdande. Det är så gött att Jesus går den vägen, så slipper vi. Men Nya testamentet beskriver ju detta som någon slags mönsterbild för en sann människa. Människans vandring, människans väg går i Jesu fotspår. När vi allt för tydligt poängterar att Jesu död är i vårt ställe. Det är den. Men inte bara. Då finns risken att vi liksom abdikerar från någon slags korsets väg. Det är så gött att Jesus tog den vägen, så går jag den här. Det Paulus försöker säga här, det är att händelserna i Jerusalem, den där påskhelgen, de kodar hur ett sant mänskligt liv ser ut. När vi lever i interaktion med varann och krånglar med att vara kyrka. Det är superkrångligt att vara kyrka. Så är korset liksom formen för hur det ska gå till. Tänk inte på ert eget bästa. Gå ödmjukhetens väg. Jesus tar inte tjänarrollen i vårt ställe. Nej, han kodar in sin personlighet, sitt agerande, sin korsväg i världshistorien och berättar hur makt utövas, hur relationer levs. Se på Jesus och lev era relationer på det sättet. Det är det Paulus försöker säga här. Han bjuder in oss i ett annat sätt att leva. Där Jesus kan säga, jag har makt att ge mitt liv. Det är den yttersta makten. Där Alexander den store säger, jag har makt att ta liv. Så säger den märklige bakvände kungen, jag har makt att ge mitt liv. Ödmjukhetens konung, han tjänar och han ödmjukar sig tills han dör. Rom, kejsaren, tror sig utöva den yttersta makten genom att döma någon till döden på värsta tänkbara sätt. Man vet ju fortfarande inget brutalare sätt att ta livet av en människa på än att korsfästa dem. Men den stora maktdemonstrationen, den står Jesus för. Här finns inga vanliga attribut som kännetecknar en kung. Ingen världslig makt. inga rikedomar och inget inflytande på det sättet. Den krossade, torterade och döende mannen som kröns på ett kors erbjuder förbarmande och hopp och en helt ny väg att leva i relationer. Vad läste vi? Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Korset och korsets väg kan hjälpa oss med våra relationer. Amen. Ska vi be en bön tillsammans? Herre, tack för mina vänner här i Brokyrkan. Tack för det du gör i deras liv. Du känner alla omständigheter. Tack för den här texten vi fått leva i idag. Som bjuder så mycket tröst. Så mycket hopp. Så mycket liv. Men som också bjuder ett visst motstånd. Hjälp oss att höra radikaliteten i att leva som Jesus. Forma oss efter din sons bild. Kom helig ande och hjälp oss att vara kristna. Amen.